Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Borde sälar och sjöfåglar få en fristad i Helsingfors? 15 kilometer söderut från Helsingfors centrum så finns nämligen tre skär där sjöfåglar och sälar trivs. Och Helsingfors skulle vilja införa det här området i sitt naturskyddsprogram och freda de här skären, men det är staten som äger det här området och hittills så har staten då inte hörsammat Helsingfors önskemål. Nu är säljakten igen igång. Den börjar den 16 april och marinbiologer och forskare har uttryckt bestörtning över effekterna som den här jakten har också på hotade sjöfågelarter. Så den här diskussionen är i full gång och frågan jag ställer här idag är att borde sälar och sjöfåglar få en fristad i Helsingfors och vem är det sist och slutligen som vinner och vem förlorar om staten skulle gå med på att freda just de här kären? Amanda Passanen, fullmäktige ledamot i Helsingfors från De gröna, välkommen.
Tack.
Och Anders Norrback, riksdagsledamot, medlem i jord- och skogsbruksutskottet och ditt parti är SFP. Och sen är du också fullmäktige ledamot, alltså på kommunal nivå, så att ni har lite på ett sätt samma bakgrund här. Välkommen.
Tusen tack för det och hej allesammans.
Vi börjar här direkt med dig, Amanda Passanen, för jag vet att du har varit aktiv i den här frågan och du har drivit på det här att de här kärerna skulle ingå i stadens naturskyddsplan och du skulle inte vilja då att man skulle få jaga där alls just på de här tre kärerna. Kan du motivera den här ståndpunkten?
Ja, Helsingfors har jätteambitiösa miljö- och naturmål. Ja, vi har ett jätteambitiöst nytt naturskyddsprogram som speciellt fokuserar då på naturskyddsområden till havs. Mm. Och det var då tanken att de här tre ytterskären skulle ha ingått i det här naturskyddsprogrammet, men tyvärr var det inte möjligt på grund av den här reservationen för Tallintunneln. Men då har jag då fört dialog med fågelintresseorganisationer och andra naturmänniskor. Och då gjorde vi en fullmäktige motion för att man skulle borde förbjuda jakten åtminstone på de här öarna. Just för att freda de här hotade sjöfåglarna och också då förbjuda jakten på säl. Och vi tänker att vi har ambitiösa miljömål och vi vet att naturen utarmas på en jättesnabb takt för tillfället, så är det ju inte överhuvudtaget hållbart att man får jakta hotade fågelarter och störa dems häckning och störa dems liv där ute i kärren. Och faktiskt Helsingfors fullmäktige så ställde sig positivt till den här motionen. Och det är nu alltså Helsingfors officiella ståndpunkt att Helsingfors försöker då påverka staten i sin intressebevakning för att få jakten förbjuden där.
Mm. Alltså staden är positiv, så här, det finns säkert enskilda stämmor då som inte är av samma åsikt, men alltså flertalet, majoriteten är för det här. Anders Norrback, vad tänker du om det här alltså upplägget? Det är staten som äger det, men det är bara 15 kilometer söderifrån, alltså egentligen bara 13 kilometer från Drumsö, södra udde. Vem borde få bestämma om vad som händer med det här?
I grunden är det nog i min värld så att det är förstås den som äger området som ska bestämma. Men staten i det här fallet har ju nog möjlighet att både begränsa och som markägare både begränsa och förbjuda jakt på området. Det sker ju när det gäller fiske till exempel. Kunde vi läsa i mina hemknutar att Vasaområdet får man inte fiska abborre nu på en månad och så vidare. Att här har nog markägaren en ganska stor möjlighet att begränsa och också förbjuda.
Nu representerar du ju inte ministeriet, förstås jord- och skogsbruksministeriet, men som medlem i jord- och skogsbruksutskottet, är det sådana här frågor som alltså väcker diskussion där?
När man kommer ner till sådana här konkreta exempel, så det är ju inte riksdagen som, utan det är ju nog ministeriet där som handlar, utan det är ju lagstiftningen som är riksdagens funktion. Men det är klart att vi tittar på det, och ska det inrättas ett naturskyddsområde, så då blir det ju ofta via en lag, så då kommer det ju till riksdagen. Så ur den synvinkeln, ja. Men sen principer för jakt och sånt, det är ju lagstiftning kring jakt och så vidare, det är ju i utskottet.
Ja, så de här sakerna går lite in i varandra. Så det som Amanda Passanen här efterlyser är alltså att just åtminstone på de här områdena så skulle då jakt på säl förbjudas, det skulle bli någon sorts sån här fristad för de här. Något ställe där sälarna då kunde så att säga vara i fred. Och motiveringen är då inte det att egentligen att gråsälen skulle vara hotad. Nej. För det är den inte. Men det är de här sjöfåglarna som finns på samma kär. Kan du förklara hur det här hänger ihop?
Ja, de här kärerna, de ligger ju faktiskt jättelångt ut där i havsbandet. Att det tar en lång tid att komma dit med båt, men att där är ju det mycket grundare där, vilket gör då att där finns bottendjur och växter och så vidare, som havsväxter som fåglarna äter. Och därför är det en jätteviktig plats, speciellt för alfågeln som är ju globalt hotad, men också för ejdrar. Att ejdrar tar sina ungar dit senare om sommaren för att fiska blåmusslor och så vidare. Och det att man får skjuta där 8 månader om året, speciellt också under fåglarnas häckningstid, också under hela sommaren, så det stör de fåglarna. Och man jagar ju faktiskt också fåglarna. Att fast alfågeln till exempel är hotad och ejdern, så får man ju jaga dem. Så människor jagar ju då både säl men också de här hotade fågelarterna. Och själv anser jag förstås att man borde, överhuvudtaget borde vi ju inte ha en lagstiftning som möjliggör att man får jaga hotade sjöfåglar någonstans. Men att sen speciellt på det här stället så borde man också förbjuda jakten på säl. För att i Helsingfors så finns det egentligen inte yrkesfiske. Att vi har inte på det stället så att säga problem med sälar med tanke på fiske, som det kanske kan finnas någonstans i Kärgårdshavet och på andra håll i Finland. Utan här ser de här sälarna ju en ganska fin del av Helsingfors, och stadsborna vill jättegärna se sälar. Att nu hade ju varit en kut i Drumsö, och människorna hade varit jätteivriga att få se den här kuten. Och att jag tror att Helsingforsborna skulle jättegärna se mera sälar faktiskt i stan.
Vad tänker du om säl, Anders Norrback?
Som det framkom, den är ju inte på det sättet hotad. Vi har lite olika siffror, men sist jag kollade upp lite, 18 000 sälar via flygräkning fanns i Finska viken. När det gäller säljakten så är den ju inte attraktiv för jägare. Det är inte ett attraktivt byte i och med att man ju då inte får använda bytet till någonting egentligen, utan det handlar om, och åtminstone den bild jag har, så de flesta sälar som jagas så handlar det om att man försöker skydda sina fiskebragder och så vidare. Jag ser personligen ur fiskets synvinkel att ett begränsat område ska vara fredat här där fiske inte bedrivs. Om det är så att fiske inte bedrivs, så ser jag inte det som någon stor problematik ur fiskets synvinkel.
Ja, jag talar med Seppo Knutila, som nu har väckt en mycket diskussion om det här. Han är marinbiolog och snart på väg från ett statligt ämbetsverk att gå i det där pension faktiskt, och har blivit kanske också därför delvis frispråkig i den här frågan mer än tidigare, men han berättade för mig att han var ute och tittade på de här sälarna, alltså efter att jakten hade gått igång den 16.4, och kollade de här kärren, och då kom det till exempel en kille på skåter, vattenskåter med ett gevär. Att han sa att han var väldigt upprörd, för han sa att det här är ren och kär så här nöjes skytte, just av den anledningen som du säkert, Anders, det är inte säkert din första gången som någon har sagt fel, men Anders Norrback, som du nämnde, att man inte i princip har så mycket nytta av själva bytet, utan det är andra saker som då har lockat här.
Det jakt ska bedrivas etiskt enligt mig, och om situationen är så som du beskriver här, är svårt att säga att etiken är sådan som det ska vara i jakt. Nu kan jag inte reglerna exakt för vilka redskap du får använda om det är tillåtet att använda vattenskoter när du jagar säl eller inte. Det vågar jag inte säga att hur lagstiftningen ser ut, men det är alldeles klart att det finns i alla yrkesgrupper, så finns det sådana som inte följer god sed och god etik, och jag är den första att fördöma det när det gäller all jakt. Jakten ska föras enligt med lagstiftningen och enligt den nordiska jaktetiken. Och därför är sälen inte så intressant för seriösa jägare, därför att i den nordiska jaktetiken ingår att bytet ska användas. Att det är liksom den där grund man ska hedra bytet och det ska komma till nytt. Så det har gjort att säljakten har mera varit en jakt när den bedrivs så som den ska bedrivas, att skydda fisket. Och om det förekommer sånt här, så det har nog ingenting att göra med seriösa jägare.
Ja, exakt. Det som man har hört av Seppa är att det så att säga nöjesjakt. Att det har ju inte så hemskt mycket att göra med att skydda fiskebragder eller något sånt. Och det känns nog jätteohållbart. Och sen om vi tänker liksom på den bredare diskussionen och bredare globala situationen vi har, med att människan har utarmat naturen extremt stort, vilket betyder att vi har ju alltså miljoner arter som håller på att dö ut. Och den vilda naturen har en liksom tryckt så att säga ner i marginalen. Och människan har ju speciellt tagit koll på de flesta havsdäggdjuren globalt sett. Så därför tycker jag också att vi borde nog hålla oss jättekritiskt till att hur den sorts jakt på havsdäggdjur vi överhuvudtaget får idka, och hurdana de där reglerna är. Och att är det faktiskt motiverat att man får idka sån här nöjesjakt i Helsingfors ytterskärgård utan att det egentligen gagnar någon?
Jag håller med dig där att det inte på det sättet är befogat. Om man tittar på kvoten, så är den i Finska viken nu då 300, och enligt de uppgifter jag har så skulle 55 djur då ha blivit byte. Det är sen svårt att säga den här exemplet som du tar. Är det så att det är en seriös jakt som är anmäld, eller förekommer det jakt där som då inte anmäls, och då är det ju redan i sig inte tillåtet, utan det finns ju regler att det ska ju anmälas, och man måste ju hålla reda på hur många som blir byte, så att kvoterna inte överskrids. Man har ju en anmälningsplikt om man sysslar med den här jakten.
Ja, Knutila var också upprörd över det att han sa att den här säljakten pågår under så lång tid. Den börjar den 16/4 och så får den pågå till årets slut, 31/12. Så han sa att i praktiken så betyder det då att säljakten inleds medan de ännu diar, alltså de här kutarna. Alltså många kutar diar då ännu, är helt beroende av sin mamma. Och det där... Han pratade om att han skulle vilja ha en diskussion överhuvudtaget just om det här etiken i det som du lite själv här nu, Anders Norrback, efterlyser. Tycker du, alltså vad tänker du, försiggår det en sån, finns det en sån diskussion i vårt samhälle idag om etiken?
Jaktetiken? Ja. Nu, alltså i jord- och skogsbruksutskottet har det ju diskuterats mycket i och med att vi har ändrat jaktlagen och vad den finska jaktetiken är och hur den ska hanteras och så vidare. Så att det är det. Sen när det gäller jakttiderna så det är ju... Det varierar ju från år till år hur kutarna kommer i beroende på väderlek också och så vidare. När man har lagt de här jakttiderna så har man ju nog tittat på det här när de så att säga är skilda från modern, de här kutarna. Så att det finns säkert enskilda synobservationer, men åtminstone som jag har uppfattat det är det ju nog forskning forskningsbaserat att det inte skulle vara ett problem. Men därför att där är ju grunden också i den finska jaktetiken att man inte så att säga man inte jagar liande däggdjur.
Amanda Pasanen.
Ja, problemet är just den att eftersom jakten börjar så tidigt så en stor del av de som då blir byten är då just kutar eller unga sälar som då inte riktigt ännu vet eller liksom har inte ännu lärt sig att vara rädda för människan. Och nu tycker jag det är ifrågasättbart att jord- och skogsbruksministeriet har ju i sina utlåtanden uttryckt en oro över att människor, just som Anders också sa, att jakt på säl är inte så hemskt populärt, eller kanske inte så populärt som jord- och skogsbruksministeriet skulle vilja att det skulle vara, och att man borde få människor motiverade till att idka ännu mer jakt och försöka främja den här jakten. Och det är ju också, till och med på vissa naturskyddsområden så får man idka jakt, vilket jag tycker att jag har jättesvårt att förstå att hur det kan vara möjligt, för då är det ju inte ett naturskyddsområde. Men att jag tycker det finns mycket ännu att göra i fråga om jaktetik och i fråga om våra attityder. Att vår lagstiftning och våra ministerier har ganska starka ståndpunkter som är stor kontrast till att vi samtidigt har en ambitiösa miljömål. I Finland vi vill stoppa utrotningen av den biologiska mångfalden 2030. Helsingfors, vi har bestämt att vi ska grunda 8 nya naturskyddsområden per år och så vidare. Och sen samtidigt så får man jaga hotade arter. Det är liksom inte i balans överhuvudtaget.
Ja, då talar du, nu jag understryker nu om någon knäppte på radion helt nyligen, du talar alltså inte om säl som utrotad art utan till exempel just då sjöfågel.
Jo.
Vissa arter sjöfågel. Ja.
No, när det gäller sjöfåglarna så har vi ju förvaltningsplaner och om man nu tar rejden specifikt så är ju en stor utmaning från många som följer med i skärgården att havsörnsbeståndet lyckligtvis har ökat mycket och tar då honorna och det gör att man får en obalans. Så att det är en orsak. När det gäller jakt på naturskyddsområden så är den ju nog i regel förbjuden. Det är åtminstone i de områden som jag känner till. Sen har vi ju invasiva arter som minken som man till exempel kan få lov att jaga under bestämda tider. Den är ju en predatör som tar fågelägg och så vidare. Så
att, kräver det ens lov?
Nog på ett naturskyddsområde.
Ja, på naturskyddsområde.
Att det är ju den typen av jakt som jag känner till på naturskyddsområden. Men det definieras ju nog i alla naturvårdsområdets beslut så definieras det vad som omfattas, vad som skyddas, vad som omfattas. Och där kan nog finnas undantag som inte jag känner till.
Ja, alltså när det kommer till gråsäl, det som jag syftar på är att jord- och skogsbruksministeriet hade förslag att om man grundar nya naturskyddsområden på områden där man nu får jaga eller överhuvudtaget var det finns sälbestånd så borde man då överväga att man skulle få jaga sälen på de här områdena eftersom...
Att jakträtten skulle finnas kvar.
Jakträtten skulle finnas kvar för att ministeriet är så orolig över att det inte jagas tillräckligt.
Mm. Nu skulle jag vilja komma...
Det som man kan tillägga där är ju att någonstans kommer ju naturen i obalans. Gråsälen ökar ju med ungefär cirka 5% per år. Den har ju ökat, när man kan räkna ut hur den har ökat och den ökningen har fortsatt trots all jakt och så vidare. Sen när det gäller fiske så går man ju nog bra framåt med olika typer av sälskrämmor och så vidare och det är ju någonting som vi borde satsa ännu mera på det är nog besvärligt när sälarna trasslar in sig ner. Då har man ju rätt att få ersättning för redskapen förstås när man kan säga att i det fallet avlivar djuret, för att det är ju också plågsamt, så att det man är skyldig att förstås ta hand om det, så att det den biten. Men jag ser det så att vi behöver en balans i naturen och då är det nog för mig befogat att i viss mån beskatta bestånd också.
Knutela, som jag då tog det här forskarsamtalet till här tidigare, han sa att problemet med sälstammen är det att trots att det finns mycket säl, sa han att de är i sämre skick, sälarna alltså, än vad de var tidigare. Och det här bedöms bero på att tillgången till sån här stor strömming minskar hela tiden. Och det här är alltså helt vetenskap, alltså transkikte, fettskikte på sälar man har kunnat mäta det, så är alltså mycket tunnare nu än det var ännu för sig 15-20 år sedan. Så han var bekymrad också av den orsaken att man då tänker bara att det finns mycket och då måste man få jaga dem utan att se helheten. Alltså hela ekosystemet, det att det finns för lite stor strömming är då ett problem. Allt hänger ihop med allt.
Ja. Det är ju precis så att och när födan tryter så börjar arten att få utmaningar. Det gäller alla djur, levande djur, och det är alldeles klart. Sen kommer man in på varför strömmingsbeståndet ser ut som det gör, och där är ju vattenkvaliteten har säkert en betydelse. Fiske förstås tar upp en del, det är begränsat, och sen har vi då säl och skarv som äter fisk, att det är ju balansen mellan de här.
Amanda Passanen.
Ja, det hade alltså kommit nu nyligen en ny forskning från Stockholms universitets Östersjöcenter, där man hade då undersökt att vad är de största orsakerna till att fiskebestånden har gått ner under de senaste 50 åren. Och där hade man då kommit fram till att det handlar först och främst om överfiske. Det vill säga att människan har så effektiva fiskemetoder att vi har inte lyckats reglera fiske på Östersjön tillräckligt bra. Och det har då lett till att våra fiskebestånd har gått ner. Och att skarvar, sälar och så vidare inte har en betydande betydelse för fiskebeståndens storlek. Utan det handlar då först och främst om att vi har misslyckats med att reglera fiske.
Det är ju den diskussionen är att är det sälen, är det skarven, är det människan, vems föda är fisken, och i min värld är det väl allas, att alla ska ha rätt att få föda från havet, så att men det är alldeles klart att fiskefångsterna är ju nog relativt strömmingsbestånd. Egentligen alla arter som har utmaningar är ju nog väldigt strängt reglerade när det gäller fiske idag. Och där finns ju ett vetenskapligt råd som sätter grunden för hur mycket vi ska fiska av de olika arterna som har utmaningar. Och Finlands linje har varit nog, så länge jag har suttit i riksdagen, att vi följer vetenskapliga rådets rekommendationer. Ibland har kommissionen haft lite strängare förslag än vetenskapliga rådet. Och vetenskapliga rådet består ju då, om jag har förstått det rätt, av vetenskapsmän från olika länder som går igenom det här årligen. Och det ligger som grund för fiskeförslaget. Så att nu finns ju här en vetenskaplig bakgrund till hur mycket vi fiskar idag när det gäller hur stora fiskekvoter som tilldelas. Det gör det. Sen är förstås inverkar andra faktorer. Det som jag har märkt med det här vetenskapliga rådet är det som förstås ofta är vetenskapens utmaning när det gäller naturen, som inte är statisk utan lever och ändrar varje dag. När vetenskapliga rådet kommer med att till exempel strömmingsbeståndet går ner, så hade den börjat öka. Och när och liksom vice versa, att man reagerar lite för sent i och med att man baserar det på uppgifter som är äldre. Men i det stora hela så åtminstone för mig som riksdagsledamot vill se det så objektivt som möjligt, så upplever jag nog att vetenskapliga råd är det som ska ligga som botten.
Ja, alltså Sepp, jag talar faktiskt med forskaren Seppo Knutil om det här också. Han sa att det är det att nu talar vi om en utveckling som har pågått jättelänge. Att det är inte fråga om att man nu har fiskerestriktioner. Så att man hade det inte för 30 år sedan. Och det syns, alltså inte på samma sätt i alla fall. Och det syns nu idag. Och därför så är det en stor fördröjning på de här åtgärderna att leda till resultat. Det var hans version av det. Jag skulle komma till den här punkten som jag egentligen tog avsats i här i början. Att vem är det som riktigt... alltså, hur går den här... Du sa, Anders, här i början så betonade du att den som äger området förstås så där juridiskt sett har rätt att bestämma. Men hur mycket, eftersom kommunerna nog har mycket stor påverkan också på ekologi, biologisk mångfald, och de kan göra mycket klimatåtgärder, fatta beslut själv. Hur mycket borde de få bestämma?
Min syn när det gäller just naturfrågor är att vi borde få det närmare de som berörs, närmare. Det här är ett typexempel, att här tycker jag Helsingfors stads åsikt, utan att känna till området och veta vilken skyddsnivå det är. Jag har ju inte besökt det själv och inte heller sitt på det sättet rapporter. Men som princip så borde Helsingfors stads åsikt väga väldigt tungt. Samtidigt är vi ju nog ute på halis om enskilda kommuner får möjlighet att börja då på andras område instifta naturskyddsområden, men yrka på det och det borde väga tungt. Därför att det har varit lite omvänt också, som jag ser det, att från mina hemtrakter har man upplevt en frustration att man inte har kunnat påverka sin närmiljö, till exempel när vargar har sprungit på gården och så vidare, utan det har varit en nationell bestämmelse som liksom helt och hållet begränsar. Så att jag är nog inne på att vi borde också i de här frågorna få en mera att säga till om, helt enkelt på lokal och regional nivå. Utan det som är utmaningen när man gör det är förstås att det kan bli lite godtyckligt, att grundreglerna upplever jag nog måste vara nationella, men påverkningsmöjligheterna borde bli större från kommunernas sida.
Jag har gärna vad Amanda Passanen, du tänker om den här samma frågeställningen. Så här säger Anders Norrback att Helsingfors exempel kunde vara ett gott exempel på det, att det berör helsingforsare eller den här regionen. Mm. Trots att staten äger området så borde det ha inverkan. Men så gav han det här andra exemplet också.
Nu själv tycker jag förstås att lagstiftningen ska då först och främst trygga det, att vår natur inte utarmas, och då tycker jag inte att man borde på kommunnivå få till exempel frångå nationell lagstiftning då det handlar om att jaga djur överhuvudtaget, och speciellt då jaga hotade djur, vilket inte borde vara möjligt överhuvudtaget. Men ja, Helsingfors havsområden sträcker ju inte ut sig så långt som till de här yttre kärren, vilket då är problemet. Och där tycker jag nog att det skulle vara logiskt, som man säger, att Helsingfors skulle få bestämma också att vad som händer på de kärren, istället för att det ska vara en jättesvår och tung process att ändra på lagstiftning för att få förbjuda jakt på ett så här klart litet område, var egentligen jakten har ganska lite argument för sig egentligen.
Jag tänker så här, Anders Norrback ber om ordet här, men jag tänkte stryka under här det att när vi nu talar om jakt och olika intressen, finns det andra intressen för säl? Jag menar turism till exempel. Orten där jag är född och uppvuxen i Hangö, så vet jag att det har varit populärt till exempel att ta ut folk och titta på sälar, alltså folk, betalande turister, för att få åka och titta på dem. Finns det något sånt?
Jo, absolut. Jag tror att om Helsingfors skulle vara en ännu större stad än vad vi är nu, så det skulle finnas säkert turistbåtar som skulle få ut och visa sig hela till turister. Att det, sånt är det ju på andra håll i världen. Men att Helsingfors har ju också en jättestark betoning på vår... Vi har en egen havsstrategi. Vi har ju liksom... Helsingfors är ju en jättespeciell stad på det sättet att vi har en egen kärgård, men samtidigt så börjar öppna haven nästan genast från vår kust. Vilket gör att det är en sak som ganska få huvudstäder till exempel då i Europa överhuvudtaget har. Och det här att vi är nära till havet, att havet är en del av Helsingfors, så det är ju också en jätteviktig sak för vårt näringsliv. för turismen och så vidare. Så jag tänker att fast jag tycker att man ska förstås skydda sälarna och skydda fåglarna för deras egen värde, så är det också ett värde förstås för Helsingfors brand som en naturnära och havsnära stad.
Anders Norrback.
No, alldeles kort, jag tycker inte att Helsingfors stad ska få bestämma, det var inte det jag sa. Men ja. Jag tycker att deras inflytande ska behöva stärkas. Och det var också i de andra frågorna. Jag tycker att det lokala regionala inflytandet när det gäller sådana här frågor borde bli starkare än vad vi har det idag. Men vi behöver ett övergripande regelverk som gäller hela landet. Och däremot säger jag nog mot Amanda här att det kan inte vara så att lokalt regionalt inflytande är positivt, det vill säga det måste finnas i huvudstadsregionen, men det behöver inte finnas på andra områden. När problemen och utmaningarna mellan Pörtmossan där jag bor och Helsingfors, de är nog vittskilda och man har svårt nog att sätta sig in i varandras livssituation. Så att det är det jag menar med att vi borde få ett mera regionalt inflytande. Så att ur den synvinkeln så tycker jag att det är motiverat att Helsingfors stad har större påverkningsmöjligheter i den här frågan än vad man har idag. Det upplever jag att det skulle vara viktigt. Sen förstås när det gäller turismen och vi talar ju då om att ska man ta ut dem och titta på sälar.
Det var bara som en tanke. Finns det andra som kan dra nytta?
Då stör vi ju nog också sälarna. Att om vi börjar fara. Om man vill ha ett naturskyddat område är ju nog tanken. Fredade områden är ju tanken nog. I synnerhet i skärgården åtminstone. Det jag känner till att det ska vara så lite mänsklig aktivitet som möjligt i de här områdena. För att få så lite störande element som möjligt. Så att ur den synvinkeln så ser jag inte att
man får väl stanna på tryggt avstånd och gå i land åtminstone på de här
ställena. Sälarna störs inte om du går i land. De störs mer när du kommer med båten.
Amanda Passan.
Ja, vi är med Anders. Vi tycker samma att man ska få ha lokalt inflytande men kanske av olika skäl. Ni är kanske oroliga över vargar och så vidare. Kanske skulle vilja tillåta till med mera jakt på vissa områden med mycket rovdjur och då kanske i Helsingfors. Frågan är en annan då vi vill hellre skydda områden. Ja. Och det som jag då är ganska orolig över att man kan konsekvent se i det här landet ännu också att de här jaktfrågorna och så att säga naturen som en resurs som människan har rätt att använda så går över synsättet där man ser naturen som ett egenvärde och där man tänker att naturskydd och utarmningen av naturens mångfald är det största problemet. Och det kan vi säga att hur jord- och skogsbruksministeriet, hurdana utlåtanden de har, nu har vi fått höra i nyheten till exempel att regeringen och jord- och skogsbruksministeriet försöker ändra på vetenskapligt bestämda naturtypsklassifikationer till exempel för att göra det lättare för finsk skogsindustri i det här landet. Så det här samma tankesätt har också att göra med jakten, att vi ser de här djuren som en resurs som vi har rätten att utnyttja istället för att vi borde säga att vi är liksom en del av den här naturen, de är en del av naturen, vi borde klara oss också att leva i bättre harmoni med de här djuren och se naturen som en helhet. För att sist och slutligen, om vi fortsätter med det här nuvarande utarmningen av naturen, så det kommer ju förstås att förstöra vår ekonomi, vår livshållning också sen sist och slutligen. Så det är det som jag är orolig över, att naturen inte har ett tillräckligt starkt skydd ännu i vår lagstiftning.
Jag håller med dig att vi är en del av naturen och vi har en uppgift i naturen och om du går in på skogsindustrin och så vidare då men tar vi när det gäller att balansera i naturen så vi är ju i grunden blandkostätare och i synnerhet här uppe i norr så har människan sen hon kom hit haft en uppgift uppgift att när man skaffar mat att hålla balans i naturen. Och det har gjorts misstag genom historien som har gjort att vi har blivit tvungna att skydda enskilda djur. Och det, där är vi alla överens. Där vi har lite olika åsikter ofta är att när blir skyddet när blir balansen en obalans? Och när den skyddade arten börjar hota andra arter. Jag tar nu återigen, fast sjöfåglarna också har många andra utmaningar, men ejdern som exempel. Jag vill inte att havsörnens skydd ska lättas, men i något läge, om vi vill skydda ejdern, så måste vi också våga titta på hur havsörnen ser ut.
Förbjuder jakten av ejdern.
Det kanske först, men om det fortsätter att växa så ser man ju det lokalt där man inte har jagat där man har väldigt mycket havsörn, så är den försvunnit helt och hållet. Det finns det många som vittnar om att vi har nog en uppgift att reglera. Frågan är sen i vilket läge är det rätt att reglera, i och med att vi någon gång i tiden har ställt till den här obalansen som vi har i naturen. Så att sen när man kommer in på de andra skyddsfrågorna när det gäller växtligheten, så jag tror det fordrar en skild diskussion inom slaget. Ja. Vi klarar inte av det under den tid som vi har.
Vi har diskuterat faktiskt den här klassificeringen av till exempel gammelskog nog här också. Men alltså, du sa nu den här poängen som just är grunden till alla diskussioner om det här, att vad är människans roll? Och det här du sa att vi har en plikt, eller hur sa du?
Vi har ett uppdrag.
Uppdrag att reglera, medan någon annan skulle säga att det har vi inte alls, att naturen klarar sig bra utan att vi reglerar den. Jag vet inte vad Amanda Passanen ställer sig i den här. Kanske någonstans mitt.
Ja, för tillfället reglerar vi nog helt för mycket. Mm. Mm.
No, jag ska här dra ihop den här diskussionen med att säga att vi har diskuterat möjligheten eller förslaget av Helsingfors stad skulle vilja utvidga sitt naturskyddsområde till havs med att omfatta tre skär där det finns väldigt, där gråsäl och sjöfågel trivs och där man nu har i full gång med jakt på gråsäl som också uppges då störa de här hotade sjöfågelarterna. Gråsälen klassas alltså som livskraftig. Det är inte fråga om att det inte skulle finnas gråsäl. Men rättigheten finns för alla finska medborgare som har jaktkort får skjuta gråsäl på statens område. Och exempelvis just då i den här Helsingfors ytterskärgård. Det var det vi har diskuterat här idag. Ni får gärna, ni som lyssnar, komma med era synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Och jag drar streck för diskussionen här. Jag tackar mina gäster. Tack för sällskapet.
Tack.
Tusen tack.
Ja, hej.